välkomna till Pilgrimspodden i spåren av Sankt Olav. Jag heter Nils Johan Kärnlund. Idag besöker vi Östersund i Jämtland och vi ska tala om Frösön. Jag befinner mig nu på Jamtli, länsmuseet här, och tittar ut genom fönstret och ser denna sägeromspunna ö i Storsjön. Och vi ska fördjupa oss i Frösöns historia. För snart 1000 år sedan passerade kung Olav Haraldsson här med sitt följe på vägen mot Stiklestad. Frösön var ett dåtida maktcentrum, en central plats i ett landskap som låg i skärningspunkten mellan den norska och svenska kungamakten. Här möttes olika kulturer och influenser. Och Frösön var också en viktig anhalt för medeltidens pilgrimer. Här fanns faktiskt två kyrkor nära varann. Och än idag är Frösön en betydelsefull plats för pilgrimer och andra besökare längs Sankt Olavsleden. Många stannar till vid Frösö kyrka och kyrkogården. Man har en vidunderlig utsikt och man kan besöka ett pilgrimscenter som finns där. Och många vill veta mer om Frösöns fascinerande historia. En historia som kan ge oss helt nya ledtrådar till kristnandet i Norden. Vi ska nysta vidare i den historien nu och har tagit hjälp av Anna Engman. Hej Anna.
Hej.
Du är arkeolog vid Jämtli, länsmuseet här. Och du är varmt välkommen till Pilgrimspodden.
Tack så mycket.
Vi tittar ju ut nu över Frösön. Vad får du för tankar när du ser den här ön och tänker på Frösöns plats i Jämtlands historia?
Ja, man inser ju att den ligger ganska bra till i Storsjön, nära vattenvägarna. Man ser ju fjällen, så man ser målet på andra sidan om man är på väg åt Norge. Och åt andra hållet då den svenska kusten. Så att den ligger ju ganska bra till och den är relativt lättåtkomlig då, i och med att man kan ta sig upp på Indalsälven och runt, ja, även då för de som bor runt sjön så ligger den ju lättillgänglig, särskilt på vintern. Mm.
Och den har också en kuperad terräng, den har lite av ett berg. Så att det är ju verkligen en speciell terräng på Frösön också.
Ja, den syns ju. Det är ju inte ett platt landskap utan det finns lite höjder på den som gör att den syns väl ute i terrängen också. Om man är på väg till Frösön så ser man den.
Många förknippar ju också Frösön med Fröseblomster. Det är lyriska pianostycken som komponerades av tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. Och hans grav finns på kyrkogården. Och närheten finns ju också hans hem Sommarhagen. Och det är lite intressant med Pettersson Berger för han skrev också om vikingatiden. Han skrev en opera, Arnljot, som utspelas under Olav den Heliges tid. Så att Frösön har ju så att säga blivit en plats som klingar bekant för många.
Ja, och det finns ju, Arnljot-spelen sätts ju fortfarande upp. Det finns ju en tradition av att använda sig av de här historierna. Mm.
Men ändå kanske Frösöns historia kan vara okänd för många, så vi ska försöka komma in på lite mer fördjupad historia. Även om det är svårt att komma åt allt då som är spännande, för det finns väldigt mycket. Men det finns nyare rön från senare år som kan ge oss en delvis ny bild av de människor som bodde här för 1000 år sedan. Alltså ungefär vid samma tid som kung Olav Haraldsson. Och vi ska komma in på det lite närmare. Men om vi skulle rulla tillbaka tiden då till den verkliga förhistorien, lite kortfattat i alla fall. När finns de tidigaste spåren av bosättningar och det första jordbruket på Frösön?
Det finns ju en del riktigt gamla lämningar, stenålders på plats och sånt, ut efter Storsjöns stränder och även runt Frösön och öarna runt omkring. Så att fångstfolken har ju rört sig i de här trakterna väldigt länge. Men kanske inte jättemycket, lämnar inte efter så jättemycket i terrängen och i naturen så. Däremot så de äldsta spåren av jordbruk, det är 200-300-tal efter Kristus. Då finns det en del pollenanalyser från en sjön som ligger på Frösön som visar på någon sorts odling eller bete i de här trakterna. Så att från 200-talet ungefär, 200-300-talet, så finns det ett etablerat jordbrukssamhälle här, kunde man kunna säga. Och det här sprider sig ju runt hela Storsjön. Det är ju Storsjön som är den del av det här landskapet som har bra jordbruksmark och där det finns ett klimat som gör det lite lättare att odla i alla fall. Så att de äldsta kända järnåldersbosättningarna är ju runt Frösön, Östersund, Ås, Hackås. Så att det är ju där det börjar lite grann med den bofasta befolkningen.
Mm. Och det var både bördiga marker och gynnsamt klimat för jordbruket då här runt Storsjön.
Ja, det blir ju det i och med att sjön ser till att hålla temperaturen lite mer i schack då än vad man gör när man kommer längre bort ifrån sjön. Och så i kombination då med att det finns bättre odlingsmarker här.
De här namnen då, bara just Frösön som exempel, men också andra gårds- och bynamn som är gamla. Vad säger de oss om åldern på bosättningar och liknande?
Jo, men många av de här namnen går ju att tolka utifrån den fornnordiska mytologin, till exempel Frösön, Fröfrej, Nordrön, Njord. Så vi har ju några av de här klassiska namnen, järnåldersnamnen, vikingatidsnamnen, som vi vet då har följt med sedan dess. Så att det är ju i den tiden som hela bygden utvecklas, skulle man kunna säga.
Så när man hör de här namnen och tänker det landskapet som var under kanske både järnålder och sen under vikingatid, då rör vi oss verkligen i en vikingatid eller dåtida föreställningsvärld på något sätt med dessa gudanamn och så.
Ja, det gör vi ju. Det är ju faktiskt så att den förkristna kulten och med de här vikingatiden, det vi kopplar till vikingatida religion och sånt där, det finns ju här uppe. Det gör det. Och det blir ju tydligt i de här ortsnamnen. Och uppe på Frösön så har vi ju, hov ligger ju alldeles bredvid kyrkan och sådär. Så att de finns där.
Mm. Och det är ju någonting då som är fascinerande, att här finns indikationer på ett tidigt centrum under förkristen tid. Det finns ju också en fornborg, den är kanske värd att nämna också i sammanhanget förstås, även om vi ska försöka ta oss framåt i vikingatiden. Jag vet, den är lite äldre.
Ja, den är ju anlagd någon gång på 300-talet och använd fram till 700-talet ungefär. Och sen har den brunnit några gånger under tidens gång. Då, så att, men den finns ju uppe på Mjällberget då, som är det högsta berget på Frösön. Och den har ju diskuterats om den har varit en skyddsborg eller om det har varit någon annan typ av befästning. Då, så där. Men den finns där i alla fall och den har nog fyllt sitt syfte i olika tider. Den är undersökt på 80-talet och man hittade lite palisader. Folk har ju använt den under ganska lång tid. Då.
Mm. Men om vi rullar fram tiden då mot, ska vi säga, början av 1000-talet. Vi vet ju då att kung Olav Haraldsson, den norske kungen, passerade här troligen då år 1030. På vägen mot Stiklestad. Men runt de där årtiondena, vad kan man då säga om Frösöns betydelse?
Ja, Frösön bör ha varit i alla fall av ganska stor betydelse i vissa delar. Vi har en del fynd, dels då den här offerplatsen på kyrkan som ju är kanske den mest kända. Men även om man tittar på fynd som är gjorda på fastlandet så finns det mycket som tyder på handel. Och att det har funnits en handelsväg som har gått förbi här. Och det är ju inte helt ologiskt då att man tar sig kanske från Trondheim och via Frösön och sen längre söderut i Sverige eller ut mot kusten då. Så att frösen har nog betytt en del både ur den aspekten men även ur kanske då religiösa och lite mytiska sätt då. För man kan ju också se frösen lite grann som Midgård. Och att det är liksom att Storsjön då omgärdar Midgård som är människornas bosättning. Och sen så fjällen då kan ju, man ser runt omkring, kan vara Jotunheimen och lite sådär. Så att det finns ju de här kopplingarna även i terrängen som man skulle kunna koppla då till den mytologin och den religiösa tron man hade då.
Mm. Så att frösen som plats i landskapet kan ha fått en förstärkt innebörd just att ja, både platsens utseende och de här namnen dessutom som är kopplade hit, de skulle kunna återspegla på något sätt mytologin nästan.
Ja, och vad som kom först är ju svårt att veta, men det är ju lite spännande liksom att se den här kopplingen då till platsen också. Att man kanske valde den för att den var så bra utifrån det man trodde på och hur föreställningsvärlden såg ut. Och sen ligger den ju väldigt vackert så att man kan ha valt den av helt andra anledningar också, men den finns ju med där i alla fall.
Och du nämner ju här att det kan ha varit en viktig handelsplats under lång tid. Om man skulle komma in lite mer, Anna Engman, då på spår av sådana influenser som finns i form av ja, fynd. Och det har ju undersökts gravar med mera.
Ja, det finns ju en del fynd som inte är ifrån de här trakterna helt enkelt. Vi har ju, de kanske mest kända är kanske det vi kallar för Rödeurnan. Som man hittade i en grav ute på Rödön. Så att det är ju, om man skulle kunna säga då, på vägen när man åkt över Frösön så kommer man till nästa, då kommer man till Rödön. Där finns det en järnåldersgård och lite gravar. Och där hittar man en urna och den är av norsk tradition. Så där finns ju kopplingen då mot Norge. På Frösön där flyget ligger idag ska man ha hittat arabiska silvermynt. De är tyvärr förkomna men de finns beskrivna att man har hittat dem och sådär. Så att det finns en del. Vi har på Norderön som också är nu i Storsjön. I den kyrkan så har man hittat och även i en del gravar där smycken som är sådana som man kan hitta även på andra. Alltså de ser likadan ut som vikingatida smycken som man hittar på Island till exempel eller i andra platser. Och någon liten figur, en isbjörn i valross, av en valrosstand. Och den valrossen har ju inte simmat i Storsjön så att den bör ju man ha fått med sig någonstans ifrån då. Så det finns ju en del fynd som säger att man har haft kontakter med andra delar av världen, antingen direkt eller indirekt. Och även om man tittar då på, det finns ett gravfält ute i Ås, ute vid folkhögskolan där, som också undersökt. Och där finns det hästar och en häst och släde och lite vågskålar och sånt där som man också har tolkat då som tecken på att man har bedrivit handel. Och kanske fördelaktigt på vintern när det är lätt att ta sig fram på älvar och sjöar och så.
Så det finns ju olika då fynd som tyder på långväga handel. Och samtidigt finns ju naturligtvis också här fångstbefolkningen. Det finns den samiska kulturen som växer fram här parallellt.
Ja, det gör det ju. Och det är ju någon gång här kring 1000-talet som vi liksom kan hitta de första tydliga spåren på att det är två olika kulturer. Vi har ju liksom fångstkulturerna har ju funnits här väldigt länge. Och det är väldigt svårt längre tillbaka i tiden att se skillnad från det ena och det andra. Men under järnålder och vikingatid så börjar man kunna se de här skillnaderna. Och ett av de spåren som finns på Frösön som man har diskuterat som samisk, det är ju det faktum att i det här materialet som man hittade under Frösö kyrka som vi kommer återkomma till, offermaterialet där, så finns det björnben. Och det är ju ganska vanligt i den samiska kulturen då. Men i det här fallet så är det inte benen inte riktigt hanterad så som man brukar göra i den samiska kulturen. För där är man ganska noga med att hålla ihop benen av ett djur och lite sådär. Medan det som man hittade på Frösön, där var det enstaka ben och lite sådär. De var inte hanterade på samma sätt som man känner till i den samiska kulturen i övrigt då. Men det skulle ju kunna vara en koppling till direkt till offerplatsen då. Som skulle kunna vara samiskt.
Mm. Och det kanske är en passande övergång till att komma in på den här upptäckten som gjordes på 80-talet. Det är ju ett väldigt berömt fynd att i Frösö kyrka hitta spår av en hednisk kult under altaret. Så det tyder på en väldig kontinuitet på samma plats. Men berätta gärna mer om just det här fyndet som ju då många har kanske hört lite vagt om. Det skulle vara spännande att höra lite djupare om det.
Ja, upprinnelsen var ju att man skulle renovera kyrkan och man behövde ta upp golvet av olika anledningar. Och under golvet så hittar man en stubbe precis under altaringen. Och runt den här stubben så ligger en massa djurben. Så att det man gick på då var ju den förhistoriska eller den förkristna offerplatsen. Som ju finns beskriven på många ställen att man har offerat och det här med träd och sådär. Så att det i sig var ju som sagt inte jätteovanligt, men just i det här fallet då så är den precis under altarringen, precis där prästen står under predikan. Så att det är ju väldigt tydligt kopplat, ihopkopplat då, den kristna tron och den hedniska förkristna tron. Och vad jag har förstått, jag var ju själv inte med då, men vad jag har förstått så var det lite kontroversiellt det här i alla fall. Så att det var inte självklart att man kanske bara sunerade ut det på en gång.
På vilket sätt då?
Jo, men just den här att man hade väl kanske då en viss bild av hur det här hade gått till. Och att det liksom var så kopplat ändå, platskopplat mellan den här äldre tron och den nya. Det kunde vara lite kontroversiellt sådär. Men jag tror det gick ganska fort innan man liksom släppte det där. Och man kände att wow, det här är ju någonting jättehäftigt. Och det är det ju naturligtvis. Det är inte många platser som man har den direkta kopplingen. Med den exakta platsen. Mellan offer och predikan.
Och det är också en viktig del av utställningarna här på Jamtli. Det finns med som en del detta offerträd.
Ja, nere i utställningen har vi då gjort en liten kopia utav det här trädet och där man då kan se benenas placering runt rötterna och så. Och då den kopian är ju också då gjord så att man ska förstå hur stubben såg ut när man tog bort golvet. Och tittar man på den så ser man ju att den har ju klarat sig ganska bra. Så den har ju legat bra där under golvet, täckt från vädrets makter och sådär. Så att, den finns med där nere och man kan gå ner och se hur det såg ut under altaringen när man tog bort golvet. Det här är ju en björk. Och det gör ju att den bevarandes ju inte så där jättebra om den står öppet för länge. Så att den teori som i alla fall jag har, och en del andra också, det är ju att man bör, när man har fällt det här trädet, så bör man ha täckt över det med någonting ganska så direkt efteråt. För tittar man på dateringen på ungefär när trädet kan ha fällts, någon gång runt 1025, 1030 kanske någonstans där. Och de första beviserna för att det faktiskt har stått en stenkyrka där, så skiljer det nästan 200 år. För de äldsta dendrodateringarna på Frösö kyrka är från mitten på 1200-talet någonstans. Sen är den stilmässigt, passar den in 1100-tal också. Men det är ju någonstans 100-200 år emellan. Och skulle den här stubben ha legat fritt i 100 år, så skulle det inte finnas så mycket kvar av den. Och också det faktum att man faktiskt har ställt altaret precis ovanpå stubben talar ju för att man visste vart den var när man bestämde sig för vart altaret skulle vara. Så det tycker jag är lite spännande. För det skulle ju kunna vara ett bevis för att det har stått någon typ av kristet kapell, kyrka, någonting på den här platsen redan när man bestämde sig för att fälla trädet. Så bygger man den ganska direkt efter i trä då, så det finns inget kvar av det idag som vi hittat i alla fall.
Så det kan ha varit först en träkyrka innan det sen, senare under medeltiden, uppfördes en kyrka av sten?
Ja, jag tycker ju att det är en ganska logisk förklaring till varför den här stubben har blivit så välbevarad då. Annars så skulle den som sagt ha försvunnit. Och man skulle kanske inte heller ha hittat exakt på platsen när man väl byggde stenkyrkan sen, om man inte visste redan innan att det var här.
Det är ju mycket fascinerande. Och sen säger du runt 1025-1030 som trädet har fällts. Det skulle ha varit Olav Haraldsson då som passerade förbi och bestämde att här ska vi bort med den gamla kulten och bygga en kyrka.
Ja, det är ju liksom en tanke som skulle kunna stämma. Det man har sett på då, man tittar ju på benen då, på de benen som legat här under. Och det man kan se det är att de sista benen som har lagts under trädet, de har offrats någon gång runt 1025. Sen kan ju det skeka något år sådär. Men när man har försökt snäva in den här året för när man har slutat offra, så har man kommit fram då till att 1025 ungefär. Och trädet kan ju inte ha fällts före det. Det är lite det resonemanget bygger på, liksom att det tidigaste årtalet då skulle kunna vara 1025.
Ja, det är ju väldigt intressant. Samtidigt finns ju då också andra spår av kristnandet som är påtagliga. Det mest kända är ju säkert Frösöstenen, som är Jämtlands enda kända bevarade runsten i alla fall, som också talar om kristnandet, själva inskriften. Vad säger runstenen, Frösöstenen, om kristnandeprocessen?
Ja, den säger ju egentligen det att det var Östman Gudfastsson som lät kristna Jämtland. Det är ju budskapet på stenen. Och då kan man ju, dels kan man ju fundera på vad var Jämtland för den här Östman? Var det Frösön? Var det Storsjöbygden? Var det ett större område? Det vet vi inte riktigt idag. Hur han tolkade Jämtland. Men man kan mycket väl tänka sig att när han reste den här stenen att frösen i alla fall var kristet. Sen har man ju tolkat då utifrån runorna hur de ser ut och hur språket är och sådär. Den senaste är väl att den skulle kunna vara ristad någon gång runt 1070, i alla fall slutet av 1000-talet. Och det kan ju också säga någonting om kristnandet. Så att antingen så är det då en väldigt lång, ja, inte jättelång dragen, men om man säger att det kan börja någon gång där, början på 1000-talet och så fram till 1070 då anser man att åtminstone frösen är kristnad. Men det kan ju också vara så att det faktiskt inte är Östman själv som har stått för det här, utan han kan ju vara den som reser stenen när det kristna sättet att tänka och man tänker sig att tinget till exempel bygger på det kristna sättet om lag och rätt och inte på det förkristna och sådär, att det kan vara en markering av det på något vis, att 1070 ungefär då när stenen ristas så lever man utifrån de kristna lagarna och det kristna sättet att se på det. Sen kanske det inte var Östman specifikt som såg till att alla blev döpta.
Mm. Det kristna, det kan betyda väldigt många olika saker. Ja, det kan betyda att man har börjat anamma vissa riter, men det kan också betyda att man har börjat bygga kyrkor och betala kyrkoskatt på något sätt och leva efter kristen lag. Och det är kanske en mycket mer också utdragen historia då i vissa fall.
Det är ju inte helt lätt, det är det inte.
Nej, det blir lite snårigt naturligtvis med dateringar på från olika saker. Man måste verkligen, talar man verkligen om pussel, att lägga ihop de här olika pusselbitarna. Och då är det ju intressant också med de senaste åren då det har gjorts nya arkeologiska undersökningar på kyrkogården vid Frösö kyrka. Och du har själv varit med och grävt i de här sammanhangen.
Vi fick i uppdrag att undersöka en 2,5 meter bred och 20 meter lång yta där då, precis där muren hade stått. Så det var lite spännande. Och det visade sig ju ganska snart att det var ju inte bara ett skelett som fanns där. Utan vi hade uppemot 40 olika lokaler. Men det var 19 kompletta skelett, skulle man kunna säga. Kompletta begravningar som vi hittade. Och de var tydligt kristna. För det första. Det kunde vi ju liksom konstatera, för att dels så låg de ju då där de låg vid dagens kyrka, så att det var ju det vi förväntade oss, att det skulle vara kristna begravningar. Även om det faktiskt på kyrkogården på Frösön finns gravhögar också. Men det var också ganska tydligt att de låg ju i lager, de här skeletten. Men vi tog bort ett lager och fortsatte under, och så kom det ett nytt lager. Så att vi var ganska djupt ner innan vi var nere i botten. Och det som var tydligt var det man brukar kunna säga är ett enkelt sätt att datera skelett på i tidiga kristna begravningssammanhang. Det är hur armarna på skeletterna ligger. Och det var faktiskt så att de översta skeletterna, de hade armarna, liksom händerna låg uppe på bröstkorgen, så att armarna låg som ett kors över bröstkorgen. Och de som låg lite längre ner, då blev armarna mer och mer rakt efter kroppen. Så att händerna hamnade på magen, på bäckenet, och sen låg de rakt ut efter kroppen. Och det är ett sätt att faktiskt kunna säga någonting om ålder. Så att vi insåg ju där ganska tidigt att vissa av de här gravarna är nog faktiskt bland de första begravningarna som har gjorts här. Så det var lite häftigt.
Och vad säger då det om ålder, den här typen av hur, ja, metodik, hur armarna ligger ut med kroppen?
Man brukar säga då att om man har raka armar, då är de begravda i den här första skedet av 1000-talet, 1100-tal kanske. Kan vara en bit in på 1200-tal också. De överlappar ju naturligtvis varandra här. Men sen då, ju längre upp händerna kommer, om man då lägger dem på bäckenet till exempel, ja, men då kanske det är 1200-1300-tal. Och sen när de kommer på magen så är det vid 1300-1400. Och när man kommer upp till bröstkorgen och händerna ligger på bröstkorgen, då är vi liksom i 1400-1500-tal, strax innan reformationen och lite sådär. Och det finns lite olika teorier om varför man gjorde så här. Dels kan det bara vara en tradition som förändras. Men någon menar på att det har att göra med att de första kristna begravningarna, då såg man döden som någonting befriande och då man skulle komma till någonting bättre. Man var liksom avslappnad. Och ju längre fram i tiden man kommer, ju mer det här med skärselden och att man måste ha gjort rätt för sig för att komma till rätt ställe efter döden. Vilket gör att man kanske blir en lite mer rädd om sin kropp, så att säga. Men det är bara en teori som den låter väldigt bra. Men,
intressant. Men det säger i alla fall med raka armar, det är att det är den tidigaste fasen i alla fall. Vilket är väldigt spännande då i det här sammanhanget.
Ja, det är det. Och det visade sig ju också sen att de här äldsta, de som vi då trodde var äldst, som låg med raka armar, det var också de som var äldst när vi daterade dem med KOL 14. Och då hamnade vi där nere i 1000-tal, 1100-tal på de skeletterna. Så att det stämmer ganska väl i alla fall.
Men riktigt hur långt törs ni datera dem bakåt då? För att jag förstår att det kan finnas felkällor och annat i sådana här analyser. Men det kan ju vara väldigt intressant om man kommer väldigt långt tillbaka, för då kan det förflytta potentiellt sett kristnandet, nämligen.
Ja, det gör det ju. Och de äldsta dateringarna på något av skeletterna här, de ligger i slutet av 900-talet. 980 någonstans där. Vi har några stycken som ligger i tidigt 1000-tal, så att ja, det hamnar lite tidigare än vad vi har tänkt oss tidigare i alla fall. Sen ska man ju ha med sig sådana här saker som att KOL-14-dateringen kan påverkas lite grann av vad man äter. Det finns något som heter reservoareffekt till exempel, som handlar om man äter mycket fisk av olika slag, så ska det kunna påverka resultaten då, att de blir äldre än vad de skulle ha varit. Men vi gjorde i den mån vi kunde liksom, ändå försökte vi se om den här reservoareffekten skulle ha påverkat det här, och vi tror inte att det har påverkat allt för mycket. Så vi är ganska säkra på att de är bra daterade så. Sen så fanns det ju också en bengrop i det här materialet. Det fanns alltså en grop där man hade lagt ner, det var flera kranier och det var alltså ben från flera skelett. Och det är antagligen en sån här återbegravnings. Man har vid något tillfälle varit tvungen att flytta på några skelett. Till exempel när man har byggt om kyrkan eller byggt kyrkan. Och då har man återbegravt det i en grop, så att säga. Och det är ju lite grann så gör man ju även idag när man stöter på skelett på en kyrkogård när man ska gräva nya gravar och så. Så det är liksom inget konstigt med det. Men några av de kranierna är ju också de äldsta dateringarna. Så de ligger ju i slutet på 900-talet, en del av dem. Och det är ju en liten fascinerande tanke, för då skulle man ju kunna tänka sig att de här skeletten låg lite i vägen när man byggde stenkyrkan till exempel. Och att det då skulle ha funnits begravningar på den plats där, alltså under där kyrkan står idag då. Och att man har flyttat på dem vid det tillfället, för att de har ju förmodligen då legat ganska nära den eventuella träkyrkan då som har funnits. Sen ska man ju komma ihåg att vi grävde ju en ganska liten del av kyrkogården. Och vi grävde den på den sida som vi innan tänkte vi kommer att hitta kvinnoskelett. För det var ju så man gjorde, liksom man begravde ju kvinnorna på den ena sidan och männen på den andra. Och det var kvinnoskelett alltihopa som vi hittade. Så att det är ju ganska litet urval om man liksom kan se på befolkningen. Så. Däremot åldersmässigt så har vi allt från små barn till äldre. Så. Och skulle man då till exempel göra kopplingen mot Västerhus kapell som ligger bara 3 kilometer därifrån. Och som också är daterad till 1100 till 1350 ungefär. Så samtida med den här kyrkan. Där har man ju grävt ut hela begravningsplatsen. Så där har du ju män och kvinnor. Du kan se olika sociala skillnader och sånt där. Det kan ju inte riktigt vi se i materialet på Frösön ändå. Eftersom att det är ett ganska litet material. Men man kan ändå se sådana saker som att de har en del inflammatoriska sjukdomar. De har karies. Lite så. Och som inte är jätteovanligt. Några har också att man kan se att de har brutit något ben eller något sånt där, men att det har läkt.
Om vi skulle våga oss på en liten sammanfattning nu ändå. Vi har rört oss mellan olika fynd och olika dateringar och lite olika tider. Men att Frösön är en viktig plats i alla fall för övergången. Om man vill studera övergången mellan den förkristna tiden och kristnandet. Det verkar väldigt tydligt. Men hur långt skulle du vilja gå om... Vad kan vi säga idag om tidpunkt för kristnandet i Jämtland? Och vad kan man säga om att... kan de ha fortlevat parallellt de här olika sedvänjorna och så vidare?
Jag skulle vilja påstå att... Vi kan säga att kristnandet bör ha skett lite tidigare än vad vi kanske har trott tidigare. Och det kan vara så tidigt som slutet på 900-tal. Men åtminstone början på 1000-tal när man slutar använda offerplatsen som offerplats. Och då är det just det här med stubben och en eventuell byggnad som jag tycker ändå bör vara... ett resultat av att man delvis i alla fall ändrar sitt sätt att utöva religion. Och är det så att man har då ner i tidigt 900-tal också så känns det ju som att de här två företeelserna de bör ha levt parallellt på något vis under en kortare eller längre period i alla fall.
Och att det kanske handlar då om en period på 50-100 år som ändå inrymmer en större samhällsförändring. Men det märks ju också när man tittar på enskilda personer. Och vi vet ju mer om dem som levde högst upp i samhällseliten. Att under en människas levnad kunde det hända mycket. Om vi just tar kung Olav Haraldsson som... man är osäker på om han blev döpt som barn. Han blev döpt möjligen först i tonåren. Men att han är en råbarkad viking så att säga, som ungdom. Och så småningom blir kung och ordnar med organiseringen av kyrkan i Norge. Inför den första kristna lagen på 1020-talet. Och sen stupar och blir helgonförklarad. Så visar det ju också att inom loppet av en enda människas levnad så kunde det hända väldigt mycket helt enkelt.
Ja, så är det ju naturligtvis. Att det här med lång och kort tid är ju väldigt relativt. Det är så. Och det är klart att under de här 100 åren till exempel, ungefär, så händer det väldigt mycket. Det behöver vi ju bara titta på vår egen tid. Går vi 100 år tillbaka i tiden, de som har varit med under den perioden, de har ju upplevt jättestora förändringar i hur vi lever vårt liv, även om det kanske inte är direkt kopplat till vår religiösa tro. Men vi har tv och vi har bilar och vi har mobiltelefoner och mikrovågsugnar och sånt där som inte alls, kommunikationssätt som inte alls fanns, som underlättar vårt liv. Och det är klart, sånt kunde hända även på längre bak i tiden, att man under en generation faktiskt kunde se stora skillnader på sättet man lever.
Mm. Det här är ju en fascinerande plats, Frösön, och hela Storsjöbygden är mycket spännande när det gäller gamla bosättningar, gravfält, medeltida kyrkor som det finns flera av. Och mycket finns ju kvar att utforska naturligtvis. Om du skulle få, Anna Engman, en rejäl summa pengar till forskning. Har du något drömprojekt som du då skulle vilja genomföra?
Ja, så det finns ju väldigt mycket som man skulle vilja göra. Men sånt, något som är kopplat till det här då, det är ju att vid något tillfälle få möjlighet att kanske undersöka ytterligare delar av Frösö kyrkas kyrkogård. För att få det här materialet, jämförelsematerialet. Så att vi inte bara har kvinnor i vad som man skulle då kunna tolka en perifer del av kyrkogården. Utan vi kanske också vill ha resten av samhället i alla fall.
Mm. Där man kan nysta vidare i nu något som har börjat avsätta resultat också. Men det är väl ofta så, tyvärr då inom arkeologin, att det bygger ofta på att det är någonting som ska byggas eller byggas om eller så. Då finns en chans att få de här öppningarna eller möjligheterna.
Ja, alltså, arkeologin idag bygger ju på uppdrag. Det är en uppdragsarkeologiskt system helt enkelt. Så att majoriteten av det som görs, det görs ju för att man vill bygga ett nytt bostadsområde eller en ny väg. Eller i det här fallet om man vill renovera en bogårdsmur. Eftersom att lagstiftningen är så att när det gäller fornlämningar så ska vi ju bevara dem i den mån det går. Men går det inte så ska de undersökas. Och det är ju där vi hamnar. Nu är ju en kyrkogård lite speciell i det här fallet. Om det är en fornlämning eller inte då. Eftersom att den ju fortfarande används som kyrkogård. Så att, men det gör ju inte saken lättare. Det kanske till och med gör det lite svårare att kunna få göra någonting. För att det handlar ju också om att det finns ju andra yngre begravningar också då, som kanske ligger i vägen för det man faktiskt vill komma åt i det här fallet. Så att, nej, det är inte alltid enkelt att få till de här arkeologiska drömprojekten.
Som styrs av just forskningsnyfikenheten mera då. Ja, vi får ändå hoppas att det kan bli verklighet, och under tiden så får vi ju invänta de spännande rön som görs från analyser av skeletten från Frösö kyrkogård. Det kommer kunna komma ändå nya informationer så småningom. Med det har det blivit tid att runda av dagens avsnitt. Stort tack, Anna Engman.
Tack så mycket.
Som är arkeolog här vid Jamtli i Östersund. Och det lönar sig ju att stanna till naturligtvis på Jamtli och ta del av det fantastiska friluftsmuseet som finns här. Och intressanta utställningar. Men också är det förstås av stort intresse att besöka Frösön med kyrkan och kyrkogården. Och ta del av de vackra omgivningarna som finns där. Och på kyrkogården finns ju också Peterson Berger begravd, vet jag. Där finns ju hans grav och i närheten Sommarhagen. Och Sankt Olavsleden har sin sträckning precis intill. Detta är Pilgrimspodden i spåren av Sankt Olav, en podd som produceras inom det svensk-norska kulturprojektet Pilgrim utan gränser, med syfte att utveckla Sankt Olavsleden och göra det gemensamma kulturarvet i Sverige och Norge mer känt. Även poddens vignettmusik är inspirerad av historien, av den kyrkliga och folkliga musikskatt som finns bevarad och som har anknytning till Olav den Helige. Det är ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack som vi hör. Och det är skapat och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Rosvall. Med det säger jag, Nils-Johan Kärnlund, tack för den här gången och vi hörs igen.